De nio månarnas dotter av Robert Jordan. Den 18:e delen i Sagan om drakens återkomst. I översättning av Jan Risheden, inläst av mig, Niklas Engdahl. Nattens insegel skall försvagas, och i hjärtat av vintern skall vinterns hjärta födas, följd av klagan och gråt. Ty vinterns hjärta skall rida en svart fåle, och fålens namn är döden. Från Karatonsägnerna, drakprofetian. Kapitel 1. I behov av en klockgjutare. Den lådliknande vagnen påminde Matt om de knåparvagnar som han hade sett. Liksom dem var den ett litet hus på hjul, men den här var inte byggd för att bo i, utan istället försedd med en mängd skåp och arbetsbänkar som var fastbyggda i väggarna. Matt rynkade på näsan åt den skarpa, ovana lukt som genomsyrade vagnens innandöme och försökte hitta en bekvämare ställning på den enda sittplatsen som fanns, en trebent pall. Hans brutna ben och knäckta revben var i det närmaste läkta nu, liksom skär och skrapsåren han fått när det där fördömda huset hade fallit över honom, men skadorna gjorde fortfarande ont ibland. Dessutom hoppades han på lite medlidande. Kvinnor älskade att få visa medlidande om man skötte sina kort rätt. Han tvingade sig att sluta vrida på den långa sigillringen som han hade på fingret. Fick en kvinna se att man var nervös skulle hon tolka det på sitt eget sätt, och då kunde man glömma allt vad medkänsla hette. "Hör nu, Aludra," sa han med sitt mest vinnande leende. "Vid det här laget måste du veta att Sian Chan inte bryr sig om fyrverkerier. Deras damaner gör någonting de kallar för himla ljus, och ska man tro vad jag hört får de dina bästa fyrverkerier att se ut som gnistor runt skorsten. Inget illa ment." "Själv har jag då inte sett dessa så kallade himla ljus," genmälde hon avfärdande på sin kraftiga tarabondialekt. Hon stod böjd över en trämortel stor som en rejäl ölkagge på en av arbetsbänkarna, och trots att hon hade det midjelånga håret löst hopknutet med ett brett blått band i nacken hängde det ändå ner så att ansiktet skymdes. Det långa vita förklädet med sina mörka fläckar lyckades inte dölja hur väl den mörkgröna klänningen satt åt över hennes höfter, men han var mer intresserad av vad hon sysslade med. Åtminstone lika intresserad. Hon var just i färd med att mala ett grovt svart pulver med en mortelstöt av trä som var nästan lika lång som hennes arm. Pulvret liknade det han hade hittat när han hade skurit upp fyrverkeripjäser, men han visste fortfarande inte vad det bestod av. "Hur som helst," fortsatte hon, omedveten om hans granskning, "tänker jag inte avslöja illuminatörernas hemligheter för dig. Det måste du väl förstå." Matt grimaserade. Han hade bearbetat henne i flera dagar för att komma så här långt, ända sedan han råkat besöka Valan Lukas kringresande gycklarsällskap, och det visat sig att hon var här i Ebodar. Hela tiden hade han varit rädd att hon skulle nämna illuminatörernas gille. "Men du är ju inte illuminatör längre. De sparkade, du har ju sagt att du lämnat gillet." Inte för första gången övervägde han att diskret påminna henne om att han en gång hade räddat henne från fyra gillesmedlemmar som velat skära halsen av henne. För de flesta kvinnor skulle det räcka med en sån sak för att de skulle översålla en med kyssar och erbjuda en allt man önskade. Men det hade varit märkbart ont om kyssar redan när han hade räddat henne, så det var inte särskilt troligt att hon skulle börja nu. "I vilket fall som helst," fortsatte han med lätt ton, "så behöver du inte oroa dig för gillet. Hur länge har du tillverkat nattblomster nu? Och än har det inte kommit någon som försökt hindra dig. Jag slår vad om att du aldrig träffar en annan illuminatör igen." "Vad är det du har hört?" frågade hon tyst, fortfarande med huvudet nerböjt. Mortelstöt.